utrikeskorrespondenter titta tillbaka på våra grannländer. Ett skrytsamt Norge, ett konsumerande Danmark och ett hetskt Finland.
Över till Norge, där har skrytandet brett ut sig under 1997. Följ med vår korrespondent till en exklusiv bilhall i Oslo.
Det var en väldigt pen. Så en bra prestanda. Ja, det har inte varit politiskt korrekt att köra Porsche. Det är inte det. Det är missunnelse och många sådana ting som kommer in. Det har blivit lite lättare nu då.
Det är en Porsche han provsitter. Och inte vilken som helst, utan den allra nyaste modellen. Det knarrar om den svarta läderklädseln och han sitter tillbakalutad i sätet som man bara gör i sportbilar. Runt om i den stora bilhallen i Oslo står glänsande fordon, så blanka att man kan spegla sig i dem. Och runt bilarna går lågmälda kunder och funderar på om de ska slå till. Porsche, det är en bil att visa upp, säger försäljaren.
Det är en 98 års modell, Porsche 911 Carrera. Så nu begynner grundprisen på 1,1 miljon. Den, alltså den vi står för nu är ju den finaste.
1,1 miljoner kronor kostar bilen alltså. Och redan har rekordmånga beställts jämfört med tidigare år. Norrmännen köper fler och fler bilar och dyrare bilar. Den norska köpfesten snurrar på, smord av oljemiljarderna. Och det har hänt något med den norska folksjälen. I ett land som aldrig haft någon adel, där alla har varit ganska lika och där man har hyllat jämlikheten, har det dykt upp något nytt. En grupp nyrika norrmän, en sorts adel bestående av nyrika norrmän. För några år sedan körde ingen Porsche på paradgatan Karl Johan i Oslo, säger en vän till mig. Man gjorde helt enkelt inte sånt i Norge. Man skrytåkte inte i sin Porsche, om man nu hade en. Att skryta, det är något nytt i Norge, säger hon. Och att imponeras av skrytet är också något nytt. Mycket i Norge liknade svenska 80-talet. Oslo är fullt av flashiga byggprojekt med skrytfasader i glas så blanka att man kan speglas i dem. Matpriserna stiger, bostadspriserna stiger, lönerna stiger och så stiger matpriserna igen. Men det finns också en motreaktion i Norge. När norrmännen gick till val i höstas röstade många av dem i protest mot alla nyrika tendenser, mot att politikerna trots alla oljemiljarder inte satsade på sjukhusen, ålderdomshemmen och skolorna. Och Norge fick en ny regering efter valet, en mittenregering ledd av Kristdemokraterna som vill plocka ut mer oljepengar och lägga dem på just vården. Men inte bara vården som ska bli bättre. Norge behöver bli ett varmare, mer omtänksamt samhälle. Och det krävs en upprustning av moralen enligt den nya regeringen som vill chockhöja priserna på alkohol och tobak och vill att det ska bli dyrare att köpa socker. Folk mår inte bra av att supa och röka och socker gör dig fet och ger hål i tänderna. Det var ett av de första utspelen från den nya regeringen som också vill tillsätta en moralkommission som bland annat ska utreda girigheten i samhället. Men än har inte hunnit hända så mycket. Den nya regeringen har bara suttit några månader och inte ens hunnit besluta vilka som ska ingå i den nya moralkommissionen. Och under tiden fortsätter oljan att pumpas upp. Ton för ton och smörjer köpfesten. Mannen i Porschen har klivit ur bilen, gått ett varv runt och klivit in igen. Han sätter sig till rätta, tar ett stadigt tag om ratten och säger:
det kändes mycket bra, så jag tar den.
Hanna Stjärne i Oslo.
Vi ska nu besöka nästa nordiska grannland.
Här är Mats Svensén i Köpenhamn, mitt bland varubilar och fotgängare på den danskaste och kanske också svenskaste av alla huvudstadens gator, Ströget. Det där med dansk gemyt har ni väl hört om nästan till leda, men kanske inte lika mycket om gemytets baksida. För den till synes avslappade danska livsstilen, som innebär en ytterst liberal hållning till sprit, tobak och fet mat, skördar skrämmande många offer. Det dejliga Danmark är helt enkelt inte så dejligt om man studerar tillgänglig statistik. Nyligen kunde tidningarna rapportera om att vart femte dödsfall i Danmark orsakas av rökning. Det handlar då främst om folk som avlider i lungcancer. Men också hjärt- och kärlsjukdomar tar många liv. Särskilt illa ute är danskorna, som enligt senaste siffror röker mest av alla kvinnor inom EU. Bland danska kvinnor i åldrarna 35-69 år orsakade rökningen en tredjedel av alla dödsfall. Som nyinflyttad svensk förvånas man över att rökning verkar få äga rum praktiskt taget var som helst, till och med på dagis. En mamma blev tidigare i höstas riksbekant sedan hon tagit sin 3-åriga dotter ur ett privat barndaghem med motiveringen att flickan utsattes för passiv rökning. Dagispersonalen bolmade nämligen fritt i köket med dörren öppen till rummet där barnen vistades. Och en undersökning från förra året visar att inom Norden så är det de danska barnen som utsätts mest för passiv rökning i hemmet. 48% av alla danska barn drabbades mot bara 15% av de svenska. Och så har vi då alkoholen. Visst kan man bli förförd av överflödet på sprit, vin och öl i vanliga butiker. Till och med på bensinstationerna kan man handla sådana här varor. Kom sen och snacka om lördagsöppet på systemet. Men tillgängligheten skapar hälsoproblem. Så är till exempel skrumplever mycket vanligare i Danmark än i Sverige. Orsaken är förstås att varje dansk dricker dubbelt så mycket alkohol per år som en svensk. Särskilt bekymmersamt är det att danska ungdomar i så hög grad nyttjar sprit, vin och öl. Danska unga har Europarekord i konsumtion, skrev tidningen Politiken nyligen, sedan de ungas alkoholvanor hade undersökts i 26 länder. Nästan hälften av de danska 15-16-åringarna hade konsumerat öl, vin och sprit mer än 40 gånger. Och var sjätte hade druckit mer än 10 gånger under den senaste månaden. Och i Danmark finns ingen nedre åldersgräns för att köpa alkohol. En 10-åring kan gå in i snabbköpet och inhandla 6 starköl utan att någon höjer upp ögonbrynen. Skulle någon socialt sinnad handelsman fråga vad den unge kunden tänker göra med ölet, skulle svaret bara bli, det är pappa som har skickat mig. Och som sagt, det ligger inget olagligt i att sälja alkohol också till barn. Men här är en ändring på väg. Sundhetsministern, som det heter här i Danmark, vill sätta en gräns vid 15 år i framtiden. Det är heller inte ovanligt att restauranger med ungdomlig publik inför ett skollov annonserar med lockpriser på öl, vin och sprit. Och som om det inte vore nog med rök och alkoholproblemen. Danskarna motionerar också för lite, äter för fett och stressar för mycket. Det här ger sammantaget en medellivslängd som är en av de kortaste i Europa. Danmark ligger på ungefär samma nivå som Turkiet. Orkar ni en siffra till så lever en svensk man eller kvinna cirka 3 år längre än en dansk. Ja, det här behöver låta som en rapport gjord av Bror Duktig från Sverige. Men all dyster statistik kan inte skymma farmen i Wonderful Copenhagen och det omkringliggande danska landet. Okej, dansken gemen är extremt liberal och uppenbarligen beredd att betala priset för sin farofyllda livsföring. Om jag blir 75 år eller 80 spelar ingen roll, verkar många resonera. Men det handlar inte om att gå bort vid fyllda 75 eller 80. Det handlar om döden vid långt tidigare ålder. Mats Svensén på Ströget i Köpenhamn.
Och Sveriges Radios korrespondent i Helsingfors, Anders Eriksson, han har även de baltiska staterna inom sitt bevakningsområde. Och det är 3 länder som vill ta klivet in i den europeiska gemenskapen för att lyfta sig ur en problemfylld vardag.
Vad som händer om Estland kommer med i EU medan Lettland blir kvar utanför vågar jag inte tänka på. Jag är redan sjuk på grund av alla de bekymmer vi har med gränsen idag, säger den gamla estniska kvinnan och kan inte hålla tårarna tillbaka. De 10 estniska familjerna bor i den delade staden Valga på gränsen mellan Estland och Lettland. De byggde sina hus i tron att Sovjetunionen var ett imperium som skulle vara för alltid. Så föll allt samman och de 10 familjerna hamnade på fel sida gränsen. Redan idag ställer gränsen till stora bekymmer för folk på båda sidor av den bäck som delar Valga i 2 delar. Om Estland kommer in i EU före Lettland befarar människorna här att det ska bli ännu värre. Frågan om vilket eller vilka av de baltiska länderna som ska bjudas in till förhandlingar om medlemskap i den europeiska unionen kastade sin skugga över hela Östersjöregionen under det år som gick. Samarbetet mellan de baltiska staterna började knaka i fogarna och de 3 nordiska länder som är med i EU, Danmark, Finland och Sverige, grälade öppet om vilket som är bäst, enbart Estland eller alla de 3 baltiska staterna på en gång. Danmark och Sverige förespråkade en gemensam start medan Finland ansåg att bara 1 av de baltiska länderna har en rejäl chans att komma med inom rimlig tid. Trots kompromissen vid toppmötet i Luxemburg lär Estland bli det första av de baltiska staterna som kommer in i EU. Estland har kommit längre i sina reformer än vad Lettland och Litauen har gjort. Danmark, Finland och Sverige hamnade på kollisionskurs också när det gäller den andra stora Europafrågan, valutaunionen EMU. Finland ansluter sig till euron redan från starten medan Sverige och Danmark tänker vänta. Diskussionen utvecklade sig under höstmånaderna till en öppen konflikt som kulminerade med den finske statsministern Paavo Lipponens inlägg vid Nordiska rådets session.
Finland går den europeiska vägen, det vill säga den stora majoritetens väg i EMU-frågan. Våra medborgare vill inte hamna i någon europeisk återvändsgränd. Och vi är inte intresserade av att importera andra nordiska länders problem till Finland.
Klarare än så kan det knappast sägas. Finland tänker inte importera Sveriges Europaproblem, och därmed är relationerna mellan broderfolken kyligare än någonsin i modern tid. Det nordiska samarbetet har reducerats till ett slags speakers corner där var och en vädrar sina egna åsikter, men där lite åstadkoms i praktiken. För det nordiska och det baltiska samarbetet var 1997 inte något gott år, och prognosen för 98 ser inte heller den särskilt ljus ut.
Anders Eriksson rapporterade ifrån Helsingfors.
Civila flygplansolyckor under 1997.
1997 blev ett svart år för det internationella reguljära trafikflyget. 1307 människor omkom i 51 haverier, och det är mer än genomsnittet för 90-talet.
Haveriet med Korean Air på Guam i Stilla havet var en av katastroferna. 228 personer omkom när den stora jumbojeten flögs ner i terrängen några kilometer från landningsbanan. Förloppet var likartat när Garuda kolliderade med marken under inflygning på Sumatra. Vid 7 markkollisioner förra året var 4 flygplan inom det tunga reguljära trafikflyget inblandade. I inget fall hade något fel ombord rapporterats. Den här typen av olyckor uppmärksammades på allvar 1992, då en aktionsgrupp med representanter från luftfartsmyndigheter, pilotorganisationer och tillverkare sattes upp. Efter några gynnsamma år ökar nu åter markkollisionerna. Analytikerna pekar på en rad olika orsaker, bland annat dålig infrastruktur på marken. Dit hör brister i flygtrafikledning och teknisk utrustning som inte fungerar. Sydostasien är världens mest expansiva flygmarknad. Flygbolagen är storkunder hos Boeing och europeiska Airbus. Utbildning och säkerhetstänkande har inte hängt med i inköpstakten när det gäller nya flygplan. Tillverkarna tar nu ett större ansvar och erbjuder kunderna anpassade kurser när det gäller ny teknik. Före detta Sovjetrepubliker och delar av det ryska trafikflyget har hög andel i olycksstatistiken. Där finns det brister på alla nivåer, konstaterar analytikerna. I USA och Västeuropa försöker man skydda sig från de värsta operatörerna genom att helt enkelt inte bevilja landningstillstånd.